är inte vana vid att skapa inre och yttre tystnad för att vara uppmärksamma på vad Gud vill säga oss. Det sa påven Benediktus den 16:e på den allmänna audiensen i Vatikanen den 5 september. Påven återupptog raden av onsdagskatecheser ägnade åt en böneskola och reflekterade över bönen i Bibelns sista bok Johannes uppenbarelse. Det här är den första av två delar.
Cari fratelli e sorelle, oggi dopo l'interruzione delle vacanze riprendiamo le udienze in Vaticano.
Efter semesteruppehållet återupptar vi audienserna i Vatikanen och fortsätter vår gemensamma böneskola under onsdagsaudienserna. Idag tänkte jag tala om bönen i Johannes uppenbarelse, den sista boken i Nya testamentet. Det är en svår bok som innehåller stora rikedomar. Den ger oss direkt kontakt med den kristna församlingens levande och darrande bön på Herrens dag. Detta är nämligen bakgrunden till texten. En läsare läser upp för en församling ett budskap som Herren anförtrott åt evangelisten Johannes. Man kan säga att läsaren och församlingen är de bägge huvudpersonerna i boken. Till dem riktas en glad hälsning redan i början. Salig den som läser upp och saliga de som hör orden i denna profetia. Deras ständiga dialog blir till en symfoni av bön som utvecklas i många olika former ända till bokens slut. Vi lyssnar till läsaren som läser upp budskapet. Vi lyssnar till och betraktar församlingen som reagerar. Och deras bön blir vår. Den första delen av uppenbarelseboken beskriver tre olika faser i den bedjande församlingens inställning. Den första är en dialog mellan församlingen som just samlats och läsaren på ett sätt som är något unikt i Nya testamentet. Läsaren riktar en hälsning och en välsignelse till församlingen, nåd och frid. Läsaren fortsätter med att betona var denna hälsning kommer ifrån. Den kommer från treenigheten. Från Fadern, från den heliga anden, från Jesus Kristus som tillsammans driver ett kreativt och räddande projekt för mänskligheten. Församlingen lyssnar. När den hör Jesus Kristus nämnas är det som om den hoppar till av glädje. Och svarar entusiastiskt med följande bön av lovprisning. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och Fader. Honom tillhör härligheten och väldet i evigheters evighet. Amen. Församlingen sveps in i Kristi kärlek och känner sig befriad från syndens band. Och säger sig vara Jesu Kristi kungadöme som tillhör honom helt och hållet. Församlingen erkänner det stora uppdrag som den fått i dopet, att bära ut Guds närvaro i världen. Den avslutar sin lovprisning med att se rakt på Jesus och erkänner med växande entusiasm hans härlighet och välde för att rädda mänskligheten. Hymnen av lovsång till Kristus avslutas med amen. Redan dessa första fyra verser innehåller en stor rikedom av riktlinjer för oss. De säger att i vår bön måste vi först och främst lyssna till Gud som talar till oss. Vi översvämmas av mängder av ord och är inte vana vid att lyssna. Framförallt är vi inte vana vid att skapa inre och yttre tystnad för att vara uppmärksamma på vad Gud vill säga oss. Dessa verser lär oss också att vår bön, som ofta handlar om att be om saker och ting, istället först och främst borde vara lovprisning av Gud, för hans kärlek, för att han gett oss Jesus Kristus som gett oss kraft, hopp och räddning.
Det är invece anzitutto di lode a Dio per suo amore, per dono di Gesù Cristo che ci ha portato forza, speranza e salvezza. Thank you.
Sedan talar läsaren på nytt för att uppmana församlingen som har omfamnats av Kristi kärlek att se hans närvaro i det egna livet. Läsaren säger, se han kommer med molnen och varje öga ska se honom, också de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar ska brista ut i klagan för hans skull. Jesus Kristus har stigit upp till himlen i ett moln som är en symbol för det transcendenta, det bortomvärldsliga. Och han ska komma tillbaka så som han steg upp till himlen. Då ska alla folk känna igen honom. Och som Johannes skriver i det fjärde evangeliet, de ska se på honom som de har genomborrat. De ska tänka på sina synder som är orsaken till att han korsfästes. Och som de som bevittnade korsfästelsen på Golgata ska de slå med händerna mot bröstet och be honom om förlåtelse för att följa honom i livet och så förbereda full gemenskap med honom efter hans slutliga återkomst. Församlingen reflekterar över detta budskap och säger ja, amen. Med sitt ja tar församlingen emot det sagda och ber att det ska bli verklighet. Det är församlingens bön som mediterar över Guds kärlek som visat sig slutgiltigt på korset och ber att få leva konsekvent som Kristi lärjungar. Och det är Guds svar. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, allhärskaren. Gud visar att han är historiens början och slut och tar till sig församlingens bön. Han har varit, är och skall vara närvarande och verksam med sin kärlek i människornas historia, i nuet, i framtiden liksom i det förflutna, tills han uppnår det slutliga målet. Detta är Guds löfte. Och här finner vi en annan viktig beståndsdel. Ständig bön låter oss erfara känslan av Herrens närvaro i vårt liv och i historien. Hans närvaro bär oss, leder oss och ger oss ett stort hopp, också mitt i vissa mänskliga händelsers mörker. Bön handlar aldrig om att isolera sig, inte ens när man befinner sig i den mest radikala ensamhet, och den är aldrig fruktlös. Den ger näring åt det kristna livet och låter det bli allt mer engagerat och konsekvent.
Ma è la linfa vitale per alimentare un'esistenza cristiana sempre più impegnata e coerente.